Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den här podcasten presenteras av Sonos.
Tjena, pojkar och flickor. Mickey D här. Nu sitter jag hemma hos Fredrik Strage och kikar på en massa grejer här faktiskt. Ja, det är böcker, det är tidningar, det är plattor. Det är figurer. Jag söker desperat efter en Family Guy-figur, men det ser jag inte. Det är nämligen min favorit. Jag bara älskar Family Guy. Jag ser en Play-femma. Jag ser ganska Misfits i massa fräcka dockor, så här, samlar grejer alltså. Och massa, vad är det, katter, nej, kaniner eller hundar, ja, porslin, kristaller, ett piano. Hellraiser ser jag där. Hell on Earth, om det nu är den. Någon utgåva, ja. Det var ju där vi gjorde en låt en gång i tiden till. Ja, och så sitter Fredrik här någonstans också.
Hej, vad trevligt att ha dig att komma hit.
Kul att vara här. Massa prylar du har här, Fredrik.
Det är drivor av skivor.
Är det samlargrejer?
Mestadels.
Som du samlar på.
Precis.
Ja, plattor kan jag tänka mig att du har, men sen vet man inte. Det utges alldeles för lite Family Guy-prylar.
Jag gillar också Family Guy. Jag är mer av en South Park-kille.
Alltså?
Men jag uppskattar Family Guy väldigt mycket också.
Jag tycker det är det bästa som har gjorts på tv. Det är ju så brutalt, för jag gillar det när det skämtas åt alla håll. Det finns ingen given linje här, utan det är så jag, de har gjort det med sån brutalitet och sån smakfullhet, så att jag älskar det. Vi brukar kolla på det i turnébussen hela tiden. Lemmy var ju en Stewie Griffin-fan, vet du. Han älskar ju Stewie. För han var så sarkastisk. Han är sarkastisk hela tiden. Själv är jag en Peter Griffin-freak, alltså. Han är ju bara perfekt. Jag ser du har Sigourney Weaver där också. Alien, ja. Är det ettan, va?
Det här är den första Alien-filmen.
Ettan, 79.
Jag fick en facehugger från filmbolaget när Alien Covenant släpptes i våras.
Ja.
Den senaste Alien-filmen. Alltså en facehugger, den här varelsen som ser ut som en spindel.
Ja,
som fäster sig i människors ansikten och planterar ett alien-ägg i magen som sen monstret slår sig ut ifrån. Då fick jag en facehugger i naturlig storlek.
Aha.
Som jag la i mina föräldrars lägenhet. Och min pappa kom hem på kvällen och sätter sig ner för att läsa en bok i fåtöljen och vänder sig om och ser den här grejen som bara hänger där.
Visste han vad det var?
Ja, han har sett Alien. Ah, ja. Han blev svårt chockad.
Oh,
och sen kom jag på att pappa igen då, han fyllde 77 i år, så jag kanske inte ska...
Det var väl lite bästa skämtet kanske.
Precis, jag kom på det i efterhand. Det kanske inte är jättesmart att lägga Alien Monster i hans läsfåtölj.
Vilken grym film då. Den var ju helt fantastisk. Nej, jag ska inte säga alla, för alla är inte bra. Men ettan, tvåan tycker jag är helt suveräna.
Jag tycker nog att den serien håller hög klass.
Ja, det gör
man jämför med andra filmserier, Fredagen den 13 eller någonting. Så, jag menar, Alien 1 är ju fantastisk skräckfilm. Ja, Alien 2 är en otrolig actionfilm av James Cameron. Alien 3 är väldigt mörk och hotfull och obehaglig David Finchers första film.
Ja.
Och så, jag menar redan inledningen när den lilla flickan från andra filmen dör i så i inleds filmen. Ja. Den är brutal. Fyran.
Nej, det är väl när Alien Sigourney Weaver kommer tillbaka.
Exakt, ja. Hon är klonad. Men den har sina stunder också. Det är han, Jean-Pierre Jeunet, fransk regissör. Som jag har sett Det förlorade barnens stad. Det är ett väldigt speciella miljöer, lite mörkt komiskt nästan. Så den, alltså ettan, tvåan, trean, fyran, toppen säger jag.
Fredrik, nu har vi tjabblat en stund. Men jag har med ett par plattor här, tänkte jag skulle spela lite grann. En låt som tokimponerar än idag. Jag måste liksom lyssna på den här låten med jämna mellanrum. För att det är svinget och det soundet och den energin. Ja, den har ju liksom allt här, va. Det är såklart en av mina favoriter, Deep Purple, såklart. A Strange Kind of Woman från Made in Japan blir inte bättre än så här.
Jag har inte lyssnat så mycket på Deep Purple, men jag minns när Perfect Strangers kom på 80-talet, så... Ja, för det var deras lite mer så kommersiella synt skiva som blev en sån enorm succé.
Ja, men det var
också
ju den plattan som de alla var tillbaka igen.
Precis.
Originalgänget då. Det här med Deep Purple, det jag är fascinerad över som trummis musiker, det är att man liksom kan vara så dynamisk. Och ett annat band är ju Thin Lizzy till exempel. Det är samma grej där, hur man kan blanda jazz, blues, rock och nästan lite psychedelic i allting. Och har den här dynamiken och har den här otroliga musicianshipen som finns. Alltså, det här är grymma musiker. Ja, det har fascinerat mig alla år. Och det är där jag har strävat efter. Och som jag alltid sagt, du är ingen bra trummis, har inte lirat 30-40 år. Liksom. Då börjar man att fatta vad saken är.
Å andra sidan, det band du har ägnat de flesta år av ditt liv åt är ju snarare förknippat med stenhård minimalism.
Absolut.
Att man gör det så absolut enkelt som möjligt. Ungefär som, jag menar, Ramones är väl kanske det band som man kan jämföra Motörhead allra mest med.
Ja, just det. Men med det sagt, det jag spelade i Motörhead var ju... Jag hade ju trummisar stå bredvid mig och var helt jätteförvånad hur mycket, jag kallar det för plingeling shit, mycket dynamik, ghost notes, och det kanske inte direkt går ut, men jag måste du förstå att jag spelar för mig själv först. Att en publik diggar det vi levererar, det var en bonus för oss. När vi skrev musik så skrev vi låtar som vi tyckte om. Jag försökte ju föra in jättemycket dynamik och swing i Motörhead. Och det kan man ju faktiskt höra från Bastards-plattan när vi började skriva tillsammans, att det gick väl lite mer åt rock-metal-hållet. Medan Lemmy ville gärna hålla kvar i mer blues och tidig rock. Han kunde ju skriva liksom en American Graffiti-platta med 12 bars överallt. Men vi tyckte att vi skulle flytta oss lite framåt i tiden. Men vi kunde ju sväva iväg ibland och han sa, vad fan är det här? Det är ingen Rush-platta vi ska göra. Och det hade han ju rätt i, så han drog ju tillbaka oss en hel del.
Men jag minns när vi sågs senast på Skandinavium.
Ja, just det.
I 2015, 1 december, när Motörhead spelade. Och du hade väldigt mycket folk på gästlistan. Du var lite stressad över det också. Du gick runt och hade skrivit upp, var det
162 gäster, tror
jag. 162 gäster.
Det är helt sjukt egentligen, men det blir ju lite så när man kommer till till Göteborg och Sverige så här att det, och det tycker jag är kul. Men just med Motörhead så hade vi ju, vi hade mycket gäster och vi trivdes med det.
Jag minns du sa till mig när vi såg i korridoren, jag var på väg in för att intervjua Lemmy, så nämnde du att du var förvånad över att ni turnerade. Att du inte riktigt begrep hur han klarade av det.
Nej, jag förstår inte än idag. Jag var starkt emot att turnera. Jag tyckte att vi skulle stängt ner butiken faktiskt tidigare. För att vi såg ju hur han fick kämpa. Han fick lägga in 300% för att klara av 70%, 80%. Och det passar inte någon människa att vara sjuk på något sätt. Men en sån karaktär som Lem, det blev väldigt svårt att se. Att vara med hans kämpande då med hälsan från faktiskt från 2012 redan. Jag har känt mannen i 35 år. Sen spelar vi ihop i nästan 25. Jag har inte sett han snuvig eller hostig eller vet, alla små skavanker man får på vinterturnéer och alla vi åker små på liksom lite halsflusser och hoster och förkylningar. Och vi träffar så mycket folk hela tiden. Man försöker att hålla sig bug free liksom och så här. Men Lem aldrig, aldrig sjuk. Och sen faller han bara pladask 2012. Sen återhämtade han sig där. Det var inget sådär jätteallvarligt utan det var... Det var, skulle jag vilja säga, en varningstecken där. Men sen hade han ju svårt då att ändra sina vanor. Eller rättare sagt, han vägrade att ändra sina vanor. Och då gick det lite upp och ner. Och då började han ju kämpa. Och sen blev han ju väldigt, väldigt bitter, arg, besviken, ledsen. Att han inte kunde leva det här livet han har levt i 67 år.
Han bytte väl Jack Daniels och... Coca-Cola mot apelsinjuice och vodka.
Jo, men det var ju liksom, det var ju bara nästan löjligt. När vi spelade in nya plattan här, han hade ju diabetes typ 2. Han vägrar ju att släppa sin whisky och cola liksom. Men nu har jag kommit till studion vid något tillfälle så träffade jag hans hjälpreda. Och så sa fan... Han var och blandade till en grogg till Lemmy då, en vodka orange juice. Så hur många han druckit? Jag kom in vid 1-2 tiden. Efter lunch och Lemmy hade varit där från 11 eller någonting. Men då hade han liksom fått i sig några rejäla sådana här. Och sa, men vad fan, vägra. Han, liksom, läkaren sa att you can have a drink or two, Lemmy. Det är inga problem. Men att slurpa i sig 4-5 stora liksom innan. Så jag blev riktigt förbannad. Så jag gick in till Lem och sa, vad fan sitter du och klunkar? Liksom, du får inte lov. Och då tyckte Lem, get off my fucking back, Mickey. Så han, det är bara så lite vodka. Och så visade han någon centimeter. Resten är ju apelsinjuice. Och jag, du är diabetiker. Sitter och dricker amerikansk. Supersockrig. Det är ju fan en halv liter i varje grogg liksom. Ja, det var svårt alltså. Han ville inte.
Tror du inte att ett av skälen till att människor blev så berörda av att se honom sjuk var att genom åren, eller genom decennierna, så har han å ena sidan förknippats med dekadent levande, med amfetamin och med Jack Daniels. Men han har aldrig någonsin verkat påverkad.
Nej,
han har aldrig... Det finns inga klipp där han sluddrar när han pratar.
Jag har sett Lemmy full 2 gånger på 35 år.
Oj.
2 gånger. En gång på en flight till Argentina. Och så vet han ett tillfälle. That's it. Och jag har aldrig sett han fucked up på något annat sätt. Det var ju så som
men han var som den här stenstoden längst fram på scen som alltid stod där fullständigt orubblig. Yes. Och därför kanske folk inte heller var riktigt lika förvånade som de borde ha varit av att han fortfarande turnerade. För jag kan inte komma på någon artist eller någon överhuvudtaget som har arbetat när de varit så svårt sjuka i cancer.
Nej, jag har aldrig hört talas.
När vi sågs på Skandinavium hade han mindre än en månad kvar att leva.
Och när vi gjorde sista gig i Berlin, den 11:e, som faktiskt var helt fantastiskt. För vi talar ju dagar. Att sen då upptäcka att han har cancer i hela hjärnan och nacke och allt vad det var. Det hade ju spritt sig något fruktansvärt. Och han dör 2 dagar senare. När han får reda på sin diagnos. Det är ju helt... Jag trodde nog att det var över. Med turnerandet för ett bra tag. Men jag, ingen som trodde att han skulle liksom gå trilla av pinnen. Det trodde jag absolut inte. Jag trodde att han var... Många kom till mig och sa, ja, men det kunde du väl se att det var cancer, så smal och han magra så här. Jo, men vi såg en annan bild. Jag visste till exempel att han slarvade ofattbart med mat. Han ville inte äta innan gig. Ah, jag äter efteråt, säger han. Men efteråt var han så totalt utarbetad och trött så han gick på bussen och sen sov han. Så han åt ingen middag. Frukosten, den missade han varenda jäkla morgon. Så jag sa, du äter ju inte. Så jag tänkte att han tappar ju vikt här liksom, såklart. Och jag sa till Cheryl, hans tjej, åk tillbaka till LA nu och fläska på Lem. För han behöver få energi. Och det tyckte ju läkaren också då, att han måste... Jag sa, mycket pasta och såser och du vet, bröd och allt som går, potatis. Och vräk i han mat nu. Så tänkte jag att det, ja, han kommer nog återhämta sig igen. För han var i samma dåliga skick något år innan. Nästan lika skröpplig, till och med värre vid ett tillfälle. När han hade någon slags blodförgiftning som ingen visste om. Då var han ju nära att trilla av pinnen av det. Vilken järngubbe va? Liksom, vilken vilja. Han vägrade gå av scen. Och det roliga var när vi gjorde USA-turnén där så lirade vi i Chicago. Och 14 dagar eller 3 veckor innan vi spelade på den här stora teatern, då hade Chuck Berry varit där. Och Chuck hade tydligen gått ut och spelat, för de som jobbar där berättade det här för oss, då hade han gått ut och lirat en halvtimme och så kollapsade han. Föll ihop på scen, pang bom. Ambulansen kom, många lämnade arenan, de bar utan på bår. I ambulansen pignar han till och säger, för fan, vad tar ni med nu? Nej, alltså sjukhus, nej, jag ska upp på scen. Han gick tillbaka och spelade 40 minuter till. Vägrade gå av scen. Och det här var ju sån Lemmy var. Och Lem fick ju höra där, Chuck Berry var en stor man för Lem. Och liksom riktig rock'n'roll va. Han vägrade gå av scen. Och som man säger, Justin Bieber, han fick lite vatten på sin fot tror jag, och lämnade hela konserten. Och Lemmy står där och är döende och vägrar gå av scen. Det är liksom the real fucking deal. Och här kommer ju faktiskt den låt som vi aldrig har sett innan, som finns på våra nya Undercover-platta. Och det är ju David Bowies Heroes. I'll drink all the time, 'cause we're lovers, and that is a fact. Det var Phils förslag. Lemmy vill inte spela den. Jag var väldigt frågande också faktiskt över att vi skulle ens försöka oss på den låten. När vi hade spelat, det är det sista vi spelade in tillsammans. Den gjorde vi efter plattan. Och vi spelade in den live tillsammans. Sen är det några overdubs på den och självklart, men alla basics är tillsammans. När Lem hade lagt sång och vi var färdiga med låten och Cameron på att mixa, så blev det faktiskt Lemmys favoritlåt. Jag tycker vi lyckades att göra en motoriserad, motorheadserad version, men ändå lyckades hålla lite av den här mörka mystiken som Bowie alltid har varit. Det här oförutsägbara på något sätt.
Jag såg Depeche Mode på deras världsturné i våras, premiär för den i Stockholm, och då spelade de Heroes. Nu gjorde den här Bowie-covern. för att som en hyllning till Bowie. Men faktum är att er version, Motörheads version, är mer, det händer mer med låten. Det är inte riktigt lika intressant att Depeche Mode tolkar en låt som är ganska syntig från början. Det händer ju något när Lemmy sjunger den också. Inte minst med tanke på att han nyligen har avlidit, så får låten någon sentimental styrka som går rakt in i hjärtat. Det känns lite som att höra de här Johnny Cash sista inspelningar när han sjunger U2's One till exempel. Och du hör att han här är en person som kanske inte har så långt kvar.
Som du säger, hela filen, hur Lemmy sjunger, hur vi spelar in den, hur vi spelar den. Den har ett schysst häng, ett schysst fil. Och om man tittar på videon så blir den ju ännu mer rörande faktiskt.
Det är vackra svartvita bilder från några av era turnéer.
Ja, pepp. Ja, och så det är både still och rörande bilder liksom. Så att, och den sista officiella bilden tagen på Lemmy är ju slutet där. Man ser siluetterna när han går ner i Berlin där i dressingrummet. Det är den sista officiella bilden faktiskt på Lemmy.
Jag hade först lite svårt att höra vad han sa under intervjun, för han var så pass sluddrig ibland när han pratade. Sen när jag lyssnade igenom det så började jag storskratta för att han var så rolig.
Ja,
han var hysteriskt kul. Jag tänkte inte på hur sjuk han var förrän jag frågade om jag kunde få ta en bild med honom efteråt. Och då la jag armen om honom och kände på hans axel. Och det var som att hålla i en liten, jag menar, en 11-årig pojke eller någonting. Och man tänker sig Lemmy som den här titanen, den här bjässen.
Han var ju en skogshuggare liksom.
Och det kändes verkligen som om han var på väg att tyna bort. Ja. Men jag minns, apropå Chuck Berry och klassisk rock'n'roll, det roligaste han sa var att han pratade om hur han tillhörde den sista generationen som vet hur världen såg ut före rock'n'roll.
Innan rock'n'roll,
ja. Vad som hände, och då sa han så här att innan rock'n'rollen kom var musiken helt jävla vidrig. Det var som om alla människor i hela världen var sinnessjuka. Om du satte på radion så fick du bara höra, och så började han sjunga How much is that dog in the window? Woof woof. Och så woof woof, sa han. Och jag for tillbaka. Han hade pratat så mjukt och lite sluddrigt. Och när han woofade som hunden i den där låten så hoppade jag till.
Tryckte han till då?
Och så han liksom stirrade på mig, verkligen så naglade fast mig med blicken. Och så sa han, du vet inte vilken tur du har som inte minns hur du var innan vi fick rock'n'roll.
Ja.
Det är nog den finaste kärleksförklaringen till rockmusik jag har hört i hela mitt liv.
Ja,
för att han menade på fullt allvar att hela världen var galen.
Alltså, det var så mycket rock'n'roll i Lem, liksom. Det är helt obeskrivligt. Ja, det, jag vet inte vad man ska tillägga egentligen om just hans kärlek till rock. Och då blir det väldigt jobbigt. Som kompis, brorsa, kusin, hund, vad som helst. Till en familjemedlem, bandmedlem, och se mannen inte få utföra det han älskar mest. Det är hemskt.
Frågan är hur länge han hade levat om han inte hade gjort den här turnén. Det är ett annat sätt att se på det. Det faktum att han gick upp på scen varje kväll som fick hans kropp att fortsätta.
Ja, så menar du.
Precis, om man inte hade haft...
Ja, han hade kanske tynat bort tidigare, ja. Som jag sa, det gick ju väldigt upp och ner. Ena turnén vi gjorde en USA-turné som var fantastisk, och vi var spelade låtarna i rätt tempo igen och Lem liksom var fullt igång. Och sen var nästa i Europa, och när vi kom till Europa så var det som en helt annan kille. Vi hade 3-4 veckor ledigt, och då trodde jag att de skulle göra han ännu bättre. Men han kom tillbaka som ett ras när vi skulle repa lite i England, och jag tänkte, vad är det här? Jag tittade på Phil, och vi kollade på honom och sa, vad fan hände? Vi lämnade sista giget i USA. Det är kanske den bästa USA-turnén vi har gjort på flera år.
Var det samman med det som ni fick avbryta en spelning på Wacken Open Air?
Det var det året.
Det var det året, ja. Det var 2012. Det var det.
Yes. Ja. Men vi skulle aldrig ha spelat där.
Nej.
De övertalade oss att gå upp och göra ett par låt. Det var redan ett band bokat på våran bill. Men det gick ju väldigt många rykten att Lemmy var dödssjuk av olika anledningar. Det var alla möjliga. Det var hjärtsjuka och det var cancer, det var allting. Och det stämde ju inte någonting av det här, utan det var ju helt andra saker som hade gjort att han kollapsade första gången. Och det var inte speciellt allvarliga saker, för att vara helt ärlig. Men då blev han sjuk. Och då sa de, men gå upp och spela. Om ni känner för att lira 3 låtar, gör det. Lira ni 7 låtar, gör det. Nu blev det 7 låtar. Men sen hade Lemmy så ont i ryggen. Han sa att han stod ju på... Han bytte vikt på ben, högerben, vänsterben. För det brann i ryggen på han. Så han gick av scen för att han inte kunde stå upp av ryggsmärtor. Och det var inte alls liksom något annat än det. Så det var ju lite märkligt. The Zoo. Skitkul att lira. Men där har vi då en komplett motsats till Motorhead då, med mycket snabbast. Alltså, jag sa ju det här i Motorhead väldigt många gånger. Till exempel en av de mest tunga låtarna vi spelade var Liar från Bastards-plattan. Det behöver inte gå i 150 för att det ska vara en stenhård låt. Och The Zoo, när vi lirar den, vi har ju dratt ner den i tempo, och vi har gjort den så jäkla tung nu, så att den är underbar att lira. The job is done, I go out, another boring day, I leave it all behind me now, so many words away.
Och nu spelar ju du i Scorpions.
Nu är det Scorpions.
Sedan 1,5 år tillbaka.
Yes.
Jag såg ett live-klipp från tidigare i år. När du i början av konserten sitter på trumpodiet som är så högt upp i luften att du borde slå dig fördärvad om du ramlade ner från det. Hur högt kan ett trumpodium vara egentligen?
Jag vet inte. Det är ju Battle of the Drummers. Det är alltid lite kul. Det är ju trumsolot som mitt trumpodium går ju upp 4-5 meter från en redan hög position. Så jag är säkert 10 meter över scen. Det är rätt läskigt faktiskt. Jag är höjdrädd. Jag säger, det finns ju en anledning till att jag är kort. Jag går på en trottoar och tycker det är högt att kolla ner på. Så att det här var läskigt i början. Och när jag drar igång solot, så upptäckte jag förra året var det att jag slog mig sönder och samman. Jag blödde som fasen på fingrarna överallt. Just i trumsolot. Vad fan gör jag? Vad gör jag för fel? Jag håller på att slå i kanter och cymbaler. Så upptäckte jag att när podiet börjar gå upp, då lutar jag mig lite framåt för att kompensera det här stora fallet bakåt. Jag hade ju, det är en stor trumscen, så jag har säkert över en meter bakom mig. Men just känslan när jag drog upp, så lutar jag mig lite framåt, och då fick jag fel vinklar och började slå i sargar och missa grejer. Så att jag var ju helt sönderslagen varenda trumsolo.
Så du har inte byggt en egen Crucifly, kommer du ihåg den? Tommy Lees,
ja, just det.
Berg- och dalbana för trumset som han tillverkade, ja, till sista Motley Crue-turnén. När han åker på den framåt genom arenan och sen i en loop där han fastnade under sista konserten. Han fastnade och blev hängande upp och ner i The Crucifly.
Ja.
Det är så Spinal Tap att...
Ja, nej, det är lite... Det är liksom, då är vi på väg mot cirkus. Och cirkus har vi aldrig hållit på med, i alla fall inte jag. Det är ganska kul, och vi har en väldigt cool produktion med Scorpions. Det har vi aldrig haft med Motorhead, det fick vi aldrig ha. Vi försökte ett par gånger, men vi fick så mycket skit för det, så det var bara lägga ner det.
Men hade ju bombplanet på...
Ja, bomben var accepterad, men liksom inget annat. Vi hade ju Walkways, Wembley, vi har haft... Men folk vill inte ha det här med screens och... Vi skulle ha gamla parkanner, och parkanner betyder de här gamla ljusen, kromade kan man säga, eller aluminiumfärgade 5000 wattarna som man hade under 60, 70, 80-talet. Moving lights och sånt här, det passade inte oss.
Jag tänkte faktiskt att vi skulle lyssna på en tidig Scorpions-låt. Jag blev så förvånad när jag upptäckte deras tidiga material och insåg hur märkligt psykedeliska de var en gång i tiden. Att de hade en period då de mer strävade efter någon typ av vansinnigt Pink Floyd eller krautrock-sound. Och producerades av Conny Plank, som är en tysk som även jobbade mycket med Kraftwerk och Duff och sådana band.
Det var då jag fastnade för dem.
Är det sant?
Jajamensan, sen tidigt 70 har jag verkligen älskat Scorpions.
Det här är I'm Going Mad från första skivan Lonesome Crow.
Det är ganska mycket Black Sabbath-gitarr sound.
Ändå ett ganska lättsamt, lätt luftigt sound. Men det är ett egendomligt band, Scorpions, för de har gått igenom så pass många musikaliska faser.
Ja, under 52 år, vet du. Nu. Rudolf startade ju Scorpions 65. 52 år. Det vore konstigt om de inte har gått igenom lite olika faser. Jag tycker det är jättebra, faktiskt. Jag kunde vara lite bitter ibland på Motorhead, hur litet ramverk vi hade att jobba i. För att vi kunde skriva Kill by Death eller Overkill varje låt och alla var nöjda med det. Det gjorde det ju ganska svårt. Det är så svårt att skriva samma låt hela tiden och ändå måste det vara nytt. Scorpions har experimenterat åt väldigt många olika håll. Och som det är nu som vi har, så har vi faktiskt tre olika sätt. Vi har ett rockset, vi har ett akustiskt sätt och vi har ett filharmoniskt sätt.
Den bästa kommentaren jag läste om hans död var ett norskt Motorhead-fan som skrev på Twitter: Lemmy är död, ja, men har det bekräftats att han kommer att hoppa av bandet och sluta turnera?
Ja, det är rätt bra faktiskt. Det blev ju aldrig riktigt bekräftat. Jag tror aldrig han har slutat bandet. Och det är lite det vi gör nu när vi förlänger. Vi försöker ju fortsätta och vårda legenden Motorhead och varumärket och det Lemmy har byggt upp under 40 år och vi tillsammans. Och den här plattan vi släpper nu...
Undercover. Ja.
Om jag börjar med att berätta att vi pratade på 90-talet om att göra en cover.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Coverplatta. Vi ville helt enkelt hoppa över en studioplatta. Vi gav ut en platta varannat år. Och Det är ganska mycket egentligen. För att vara ett band som turnerade som vi gjorde så var det ju extremt mycket. Och då sa vi, vi väljer 4 låtar var och så gör vi en coverplatta. Nu blev det aldrig av. Men däremot så har vi under årens lopp spelat in lite låtar som bonusmaterial. Och mycket av det som är på den här plattan är ju faktiskt grejer vi har lärt in med Bob Kulick. Sa vi att vi skulle ju då plocka ihop den här och göra en skitsnygg paketering som är riktigt samlarobjekt för våra fans helt enkelt. Och dels att Heroes aldrig var utgiven och den kom jag aldrig med på sista plattan, Bad Magic. Men det är kul att kunna fortsätta att legenden Motörhead måste leva vidare. Vi vill ju inte liksom begrava den. Så att det här är ju ett bra sätt att ge våra fans och våra följare en ytterligare rätt så rolig grej, för vad heter det?
Du har sett dokumentären om Lemmy, antar jag.
Ja, det har jag gjort.
Jag är så förtjust i det här lilla avsnittet när Scott Ian i Anthrax pratar om Lemmys jeansshorts.
Ja.
De jobbar i samma studio.
Ossfest, ja.
Och det är väldigt varmt och Lemmy går runt i ett par extremt korta jeansshorts som Scott Ian beskriver nästan som denim-string-kalsonger. Och till slut så går han fram till Lemmy och för de har också på sig shorts liksom, med knälånga shorts.
Ja.
Och han säger till Lemmy, what's up with the shorts man? You know, we can see your ass, it's kind of weird. Och, you know, we have shorts too. Och Lemmy tittar på hans knälånga shorts och säger,
that's not shorts.
Those are pants.
Jo, det är inga shorts, det här är långbyxor kallar han dem. Du vet. Nej, det var någon tjej en gång i tiden sa att Lemmy, you have a nice ass in those shorts. Jag tror hon hette Laurie faktiskt. Såg lite weird ut egentligen. För att i USA, det var ju en himla boom av alla de här...
Nu metalbanden.
Ja, det var ju långa
där hade alla knälånga shorts också, precis.
Och långa skägg och piercade och tatueringar. Vi kände oss, vi sa ju det att vi kände oss som The Three Stooges. Liksom. Vi var ju lika farliga som en Happy Meal, va? Eller Teletubbies på den här turnén. Men vi var ju stenhårdast. Efter bara några gigs så insåg vi vad fan, här går det här stenhårda bandet, ska inte nämna några namn. De går runt med Perrier och en korg med frukt. Liksom, vi var ju på väg till någon jävla strippklubb eller ut och parta järnet. Det var så att vi fick vår revansch.
Vi måste faktiskt lyssna lite på King Diamond också. Ja. Som du spelade på 80-talet. Här är nog min favoritlåt. Welcome Home.
Ja,
den där falsetten, finns det någon hårdrocksångare som har en falsett i klass med King Diamond?
Nej.
Det låter ju nästan inte som det är en... Det låter som en ljudeffekt.
Ja, just det.
Det är från Vem? Det är en temaskiva
första
om...
på Vem, ja.
Temaskiva om hur King Diamond förleds in i någon typ av demoniskt mörker av sin mormor som har varit på mentalsjukhus.
Just det.
Som sjunger Grandma, what was it like to be on that holiday site? Jag återupptäckte den här låten för det finns en film som heter Clerks 2 av Kevin Smith.
Ja.
En komedi om några killar som jobbar i en hamburgerbar. Och där trakasserar de en yngre kristen kille genom att sjunga den här gång på gång. Och man får se hur Jay och Silent Bob, som är de två weedrökarna i filmen, står och headbangar till den här utanför hamburgerstället. Ja. Så de använder just det här riffet väldigt snyggt i Clerks 2.
Ja, men det var roliga tider. Fatal Portrait, Abigail Them. Sen gjorde jag ju Conspiracy, men då var jag redan i Don Docken. Men vi var ett gäng kompisar, vet du, som gjorde det här tillsammans. Vi tog oss, vi exploderade i USA. Vi hade ingen aning om hur stora vi faktiskt var. There is someone waiting for you.
Now, come along. Jag var rädd för King Diamond på 80-talet. Ja, men när jag var liten och jag hade lyssnat på Kiss och sen såg jag bilder av King Diamond. Och han såg ut att vara på riktigt. Han hade ju upp och ner vänt kors i pannan och han hade någon sorts benpipe mikrofonstativ som såg väldigt sataniskt ut också. Det var som om det var the real deal liksom med honom. Det var inte bara serietidnings demoner utan...
Nej, men han var the real deal. Men han var ju Stephen King, vet du. Stephen King är Kings stora idol. Han var ju med det här Finns det något där? Det var ju det. Jag tyckte att han blev lite miss-red ibland. Folk läste han lite fel. De trodde han offrade bebisar och jätter och skit. Liksom. Det var inte, handlade inte om det. Men vi som band får ju säga då, vi drog ju en ganska intressant publik för att vi drog ju musiker, skitsnygga brudar och så var det ganska mörka gestalter som bara gillade King. De sket i oss som band utan de bara var besatta av King som person. Och efter att ha spelat ganska komplicerad musik ganska länge så var Don Dokken var perfekt och det var jättekul att lira med Norum, två svenskar, Accepts, Peter Baltes och en otrolig gitarrist Billy White från Watchtower. Det var en sån all-star grej, det var en dröm. Tyvärr så hade ju grunge slagit ut nästan hela Sunset Boulevard just när vi slår med Don Dokken. Så att vi fick ju kämpa i verklig motvind och uppförsbacke, det kan jag säga. Och det var väl lite det som knäckte bandet kanske. Men vi var ute 12 månader straight på turné. 11 månader för exakt. Utan en vecka ledigt. Så det var en tuff turné. En rolig tid. Och när Lemmy ringde så var det ganska självklart. Att nu kör vi, så jag till Lemmy.
Och det här var den första låt du gav ut på skivan med Motörhead. Det var en låt som heter Hellraiser och en annan låt som heter Hell on Earth. Ja. Det var två spår, men...
Filmen heter Hell on Earth.
Hellraiser 3, Hell on Earth. Det finns en fantastisk video till låten Hellraiser då ni står på scen och spelar på någon... Det ser ut som Mupparna teatern eller någonting. Och i publiken sitter Pinhead och de andra cenobiterna som... Demonerna heter i Hellraiser-filmerna och tittar på er. Och sen mot slutet så spelar Lemmy poker mot Pinhead.
Yes.
Och vinner. Han vinner. Och sen får ni hans huvud att smälta med hjälp av ett gitarrsolo.
Jag kommer inte ihåg vad han sa, att det tog 8 timmar tror jag att göra Pinhead. Det var ju inte bara en mask han knödde på huvudet, utan otroligt att se hela grejen.
Men att någon satte fast varje spik på huvudet. Lemmy skriver ju i sin bok White Line Fever om hur han får i uppdrag att skriva lite låttexter till Ozzy Osbourne till No More Tears-skivan.
Ja, men han har gjort det under alla år.
Och så noterar han då att de låtarna han skriver där, jag tror att Ozzy använder fyra texterna på skivan. Lemmy skriver att han tjänar mer pengar på det än han tjänade totalt under de första 15 åren med Motörhead.
Ja, men Ozzy sålde ju så enormt många plattor. Och Mama, I'm Coming Home och de här låtarna, liksom, det är ju enorma texter.
Du växte upp i Göteborg. Vilka var dina första idoler?
Min kusin och min morbror.
Varför?
Trummisar båda två.
Ja, trummisar båda två?
Ja, min morbror Roland, Rolle. Han är bra mycket äldre än mig nu, men han startade Drifters en gång i tiden. Spelade trummor och sen min kusin Gunnar Eriksson i Karlsborg. Som hade ett rock- och bluesband och han är född 56. Så han är några år äldre än mig, men jag var ju bara en knalltaten nugget som fick hänga med och kolla honom. Och det var där trummorna började. Då var jag ju 3-4 år. Sen satt jag och bankade med blå på hans grej liksom, som femåring och så vidare. Och det var där det, Och där, genom Gunnar, blev jag introducerad till Jimi Hendrix, Johnny Winter, senare Deep Purple, Led Zeppelin och så vidare då. Så 71 så satt jag och kollade på Deep Purple, var ju stort fan, och då var det ju såklart Ian Paice som var den stora idolen och är än idag faktiskt.
Jag försökte hitta några inspelningar med dina tidiga band, Nadir och Geisha, men det var väldigt svårt. Hur lät de?
Ja, Nadir var ju ett riktigt lyft faktiskt, för att vara ärlig. För att vi spelade ju, jag spelade ju på, men musiken var en hobby. Jag skulle bli atlet. Jag höll på med så mycket idrotter. Och trummor var bara en naturlig del, som att käka middag eller... Det var, jag tänkte inte på att bli någon liksom rockstjärna eller musiker, att man ens kunde leva på det på något sätt, utan jag spelade trummor.
Vilka sporter håller du på med?
Jag har spelat mycket ishockey, gymnastik, mycket skidor, fotboll, karate, och varit ganska duktig i många av de här, ganska framgångsrik. Men sporter generellt, jag älskade bara idrott. Jag spelade med ett band, så min första gig, jag var ju 7 år gammal och mina bandkollegor, de var 9 år. Och vi har en, jag har en tape med det hemma när vi spelar in, vi kallar oss Young Purple. Och då spelar vi in ett C90-band med en sån här gammal kassettbandspelare. Jag hade bara hemma gjort trumma på den tiden som vi spelade in med. Och vi kunde bara, gitarristen kunde bara smoke on the water med tummen så här. Och så var det trumsolo och The Mule efteråt. Det var bara banka på. Och så spelade vi in den här hela tiden. Så var det intervju emellan. Sen sa vi, fan vad
vänta, ni intervjuade er själva emellan.
Och vi hade sån här pipröster. Vi tycker att... ja, vad tycker du Peter och vad tycker du Mikael? Ja, jo, jag ska bli rockstjärna och vi spelar den här låten. Så det var ju svinkul. Ja, nu ska vi göra en låt som är ashäftig. Smoke on the Water. Så gjorde vi den igen. Och så var det en intervju. Och så var det, så vi, hela scenet i bandet tog ju en vecka att spela in. Så har vi tänkt, Deep Purple som säljer flera miljoner. Vad lång tid det tar. Och spela in varje skiva, trodde vi. Så att Nadir var ju det bandet då som först, som var liksom lite professionellt. Vi var ute och spelade varje helg. Vi gjorde ju, skulle jag säga, 2-4 gig i veckan. Ungdomsgårdar och fritidsgårdar, ungdomsgårdar, Folkets park, Folkets hus, olika små festivaler. Men det var ju sån här västkustrock, lite alla Magnum Bonum, Gyllene Tider, Snowstorm.
Så du hörde aldrig till den här ganska stora punkscenen i Göteborg som fanns?
Nej,
inte Straight Jackets och Fredde Wadling.
Nej, jag var ju hårdrock i, ja. Det var Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, Johnny Winter, Hendrix, Stones.
Ändå, jag läste i Lemmys självbiografi White Line Fever, där han skriver om hur han, när han lyckades rekrytera dig till Motörhead 91 tror jag. Men han försökte redan 86.
Ja, det gjorde han.
När du fortfarande spelade med King Diamond.
Yes.
Men han skriver rätt kul om hur andra i Motörhead tycker att du är lite för snygg för att hänga med de här sluskarna. Och din företrädare, Filthy Animal Taylor, är, menar, han var en briljant trummis, men han var ganska...
Han var rough.
Han var ruffig kille, medan du hade stort, flyget, blont, vackert
jag
hår.
Jag luktade ju shampoo för fan, det var ju liksom konstigt, va?
Och då skriver Lemmy så här: Mickey behövde bara ett gig för att täppa till käften på dem. Efter det, inte ett ord mer. De andra var skitimponerade och jag skrattade åt dem. Jaså, var det inte ni som gick på mesar och glamrock alldeles nyss? Den här låten framförde du i Melodifestivalen och nu spelar jag den på min Sonos anläggning. E-Types Paradise.
Martinsson, ja. Kul.
Hur blev ni kompisar?
Fan, vad roligt.
Jag minns att han hade på sig en Michael Schenker Group t-shirt i Melodifestivalen.
Ja, det hade han nog. Ja, just det. Men han brukar ha mot sig också, tror jag. Nej, jag och Martin har varit kompisar jättelänge. Han är ju stor hårdrockare. Och verkligen i själ och hjärta. Det är hårdrock hela vägen på den gubben. Och vi träffades... jag tror att Martin låg utanför Cirkus och sov för att få Motörhead-biljetter vid ett tillfälle. Så fick jag höra det i alla fall när jag inte hade träffat honom förut. En stor svensk eurodisco-stjärna. För då var han ju extremt stor när det slog igenom. Och jag tror att han låg över natt där för att få biljetter till Cirkus. Sen träffades vi, sen åkte vi ut på den här Eurometal Tour. Då gjorde vi om Martins låta till hårdrocksversion. Det var hur kul som helst. Vi gjorde väl en 20 gig i Sverige.
Jag såg er då på Högfjällshotellet.
Jaha, ja det var det. Ja.
Och folk, det var afterski.
Ja, just det.
Folk var väldigt, väldigt, väldigt packade. Och jag minns att det var så här fulla svenskar som hoppade på brittiska turister som inte kände till E-Type.
Jaha.
Och en snubbe som stod och skrek så här: Vad fan då, you don't know E-Type? He's playing here tonight with the trummisen from Motorhead. Och det var väldigt, väldigt röjigt. Och jag minns att jag fick syn på en klassisk grunge-rockare. Så här, flanellskjorta, grått skägg, ganska långt hår och lite så här dimmig blick. Och jag tänkte, wow, vad fascinerande att E-Type har grunge-publik.
Ja.
Så inser jag, fan, det är Thomas Wassberg.
Oj.
Skidåkaren.
Alltså,
han såg så grunge ut.
Jag kan berätta en liten story för dig. Första giget i London som var helt otroligt skrämmande för min del. För att vi hade gjort det i USA. Lemmy övertalade mig att fortsätta. Saxon skulle öppna. När vi spelade på Hammersmith så stod det nog 200 gäster backstage. Och den ena är roughare än den andra, va? Det här är killar och tjejer. Som har hängt med Motörhead sedan dag ett. Alltså de var Motörhead-fans innan Motörhead fanns. Det är så de säger. Och om blickar kunde döda så hade de ju tagit livet av mig när jag kom där. Jag var ju nyduschad. Lukta fan, du vet, Timotej. Dansar in backstage för de trånga korridorerna på Hammersmith där.
Du hade väl en ganska kalifornisk image nästan?
Ja, det var det.
Ganska blond, solbrön, snygg från LA.
Jag kom ju från docken då också liksom. Så att, men det var ju så jag såg ut genom King Diamond-dagar. Jag fick mycket brudar på den tiden på den looken. Men om blickar kunde döda, och när jag var nere i Lems dressingrum så var det säkert ett 40-tal av de här killarna som jag idag känner väldigt, väldigt väl. Men de stod alltså och pekade på mig så här när jag stod, och så sa de till Lemmy, who the fuck is this poser? Är det vad du har tagit med liksom? Och de pekar, jag står 1,5 meter ifrån den jäveln och what the fuck's going on, Lem? It's a fucking wanker. Och så vidare och så vidare. Och Lem blev vansinnig, han slog näven i bordet bland sina spelmaskiner och bar dem alla och pissed right off. Så han slängde ut en 30-40 man från det största dressingrummet som är på nederplan på Hammersmith. Och så sa han till mig så här: Don't worry, Mick. Don't even fucking pay attention. Vi gjorde det giget. Sen stod alla de här 200 personerna i samma jävla korridor med utsträckta händer så här och ville skaka min hand. Och de försökte stoppa mig. Och jag gick ju säkert 20 meter förbi alla där med mitt vänstra finger uppe så här och gav dem fingret. Några nudde jag till och med på näsan så här, ding, 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 ding. Ungefär som en hockeyspelare åker med bladet. När alla står upp i basen så, bam, 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 bam. Och jag bara gick så här förbi dem, tog svettig med fingret upp i luften. Och där blev jag accepterad på en gång. Det var precis den anledningen jag sa nej till typ 86 och 89. Att börja mot det. Jag tyckte att jag skulle förtjäna mer stripes på mina axlar. Och jag visste att Motörhead var en institution, en livsstil, en England ägde. Vi representerade England till exempel. Och vi representerade en viss grupp av människor. Men jag är väldigt, väldigt glad att jag sa nej 2 eller 3 gånger innan jag faktiskt började. För att jag var inte klar, jag hade blivit uppcheckad och utskiten till frukost. Så får man nästan uttrycka sig. Och nu istället då, när jag väl börjar, så kunde jag gå rätt in, börja skriva låtar, bidra. När jag kom in så var det en cirkus utan dess like. Och jag och vår manager Todd Singerman, som började exakt samma dag som mig, kan man säga. Och Lemmy också, får man säga. Vi vände på hela steken. Vi sparkade en hel organisation, folk omkring oss. Jag sa till dem, har du en aning om vad som händer här? Det är ju absolut upp och ner allting. Så här kan vi inte fortsätta. Nej, och han blev inspirerad av mig. Och jag blev inspirerad av dem. För jag kom från ganska gnällig tid i docken. Det var ju ett fantastiskt tid i början. Slutade med att det var ganska gnälligt faktiskt.
Du menar Don Dokken gjorde solokarriär, eller hur?
Och vi var ju ett fantastiskt band. John Norum, Billy White, Peter Baltes och mig själv. Men det var väldigt mycket små jox. Alltså. Och just den typ av musik, om jag går lite till docken där, det är väldigt många kockar i den soppan. Och nu när jag kommer in i Motörhead, där vi bestämde precis allting själva. Och bara alla att liksom piss off.
Lemmy skriver i White Line Fever sin bok att han älskade din attityd. Och han berättar en historia om hur ni en gång hamnade på en bordell i Frankrike, där ni satt och drack champagne. Och sen kommer notan in och går på 200 000 franc. Och då skriver Lemmy så här: Mickey blev helt tokig och skrek, jag tänker fan inte betala, med en tjock svensk brytning som brukar komma fram när han är förbannad. De ringde snuten på en gång, kravallpolisen med vapen och skit, och Mickey skrek åt dem, varför är ni här? Ni är fan köpta det här stället, jävla franska bögar. En snut drog sin pistol, varpå Mickey sliter upp sin skjorta och skriker, kom igen då, skjut mig. Franska kravallpoliser brukar inte vara...
De var inte så snälla.
Det är inte en toppidé att locka med dem. Hur klarade du det från det där?
Nej, storyn var inte riktigt så nämligen. Den var ganska annorlunda. Den är inte riktigt, riktigt sann. Nu är inte Lemmy här och försvara sig, men... Nej, en lång story kort. Vi blev inte inbjudna till en bordell, utan vi blev inbjudna till en prom som var en adult club. Det var liksom en mer gentleman's club, stripklubb får man väl säga. Men det var en dam kom till vårat gig och sa att ni får komma ner till vi hade en day off. Ni får komma ner och hänga på det var tydligen ganska känt ställe. Våran prom. Och allt är gratis. Allt är gratis. Free booze all night boys. Sen lämnade hon en gästlista, förstår du, som var 2 A4-ark. Som jag då skickade till min manager för nästa dags spelning. Och sen satt jag och lämnade där. Och vi var ju sist ut och det blev ganska sent. Vi drack champagne och vi hade jättekul och köta med brudar och allting. När vi sen skulle gå så var man tvungen att gå över en liten bro över till fastlandet från den här promen. Så var det en dörr där, satt en dörrvakt där och så var den låst. Så öppna dörrjävel liksom, vi drar. Nej, här är notan, säger hon. Så, men det var inte dealen liksom, hallå. Vi har skickat iväg 540 namn här som ska komma imorgon. Det var hur mycket folk som helst, 2 A4 kvar det. Och vi hade en ganska fet nota, men vi hade blivit nedbjudna av den här damen som ägde, eller var manager, eller vad hon nu var. Och hon vägrade släppa ut oss från. Och jag sa, det var inte dealen alls. Och då säger Lem till mig, vad fan. För vi hade inte så mycket stålar på oss så vi kunde lösa ut oss från båten. Så Lem sa så här, ta dig ditt guldarmband och ge till tante liksom. Och jag bara, no fucking way. Och då blev det ju höga röster och så vidare. Och då kom polisen och då var vi bra i gasen. Jag skulle nog aldrig skrika de orden till en fransk kravallpolis. Men jag stod där och skrek och pekade finger mot dem. Men
du hade ingen pistol riktad mot bröstet?
Jo, jag hade en pistol riktad mot mig. Där hade jag. Men inte mot bröstet.
De drog vapen alltså?
Ja, de drog vapen. För vi, inte för att vi var speciellt aggressiva. Men de hade, några poliser hade vapen uppe faktiskt.
På tal om att vara nära döden i Frankrike. Lemmy berättade när jag intervjuade honom att du var på väg till
Bataclan, ja.
Le Bataclan, Eagles of Death Metal-konserten i november 2015.
Yes. Jag måste säga, vad som räddade mitt liv var en stor pasta bolognese.
Ja, du valde att käka pasta istället för att gå på Eagles of Death Metal.
Nej, så här var det att min son följde med mig från London och han hade en kompis han skulle möta i Paris. Min äldre son Max. Och jag hade en svit som var två våningar. Och vi hade åkt buss och jag var så jäkla hungrig när vi kom fram. Och jag bad Max att väcka mig. Jag sa jag måste ta en tupplur. Så jag drog i mig en sån jäkla pasta bolognese och däcka av. Och min son Max hängde med sin polare. Och de glömde av att väcka mig helt enkelt. Så jag vaknade alldeles för sent. Jag låg där och var fetmätt på den här bolognesen. Så när jag vaknade då sa jag till mig, men vad fasen, nu är det för sent. Vi hinner inte duscha nu och ge oss iväg till Bataclan. Så vi skiter i det, vi syns ner i baren om en halvtimme. Men när vi sitter där och tar en öl i hotellbaren vid Lafayette så säger bartendern att ja, då skulle vi, jag skulle signa min nota. Så här, nej, sitt kvar här. Det har hänt något alldeles intill, säger han. Det är någon shootings på gatan. Men sitt 20 minuter till så har polisen klärat upp det här. Så vi beställer varsin öl till. Men det eskalerar ju bara från det ögonblicket. Det här var ju bara början. Och så här, och efter en timme eller så, så sa Max, vi går rätt upp på rummet nu. Låser in oss. Vi får inte ens lämna hotellet nu för att de trodde att en annan våg skulle storma de här lite finare hotellen då. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Been around for a long, long year. So many men sold to waste. Du Fredrik, nu har vi suttit här tjötat och spelat musik.
Vi har tjötat, ja.
Tjötat har vi gjort. Det har varit jättekul. Jag skulle bara vilja säga en grej och hoppas du kommer att se oss när vi spelar här med Scorpions den 25 november.
Vilda hästar skulle inte kunna hålla mig borta.
Nej, och Göteborg den 24.
Tack för tipset.
Nu tänkte jag gå ut och köpa mig en ny dosa snus, för nu är det slut. Men jag säger till alla ungdomar, håll er borta från tobak om ni inte snusar redan. Det är inte bra att snusa eller röka. Med det sagt så kul att vara här.
Tack snälla för att du kom hit. Ja, snusa lugnt.
Nu ska jag snusa på.
Den här podcasten producerades av Lejon Media i samarbete med Sonos. Producent var Daniel Bäckström och Mickey D var hemma hos Dragen. We'll be right back.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.